En podcast från Aftonbladet.
Det börjar med att man hittar ett paket i snön. Det är inslaget i rött julklappspapper och invirat i en plastpåse.
På ytan ser det oförärligt ut, men inuti gömmer sig en bomb designad för att sprängas när offret plockar upp den.
Spåren från bomben leder till en 18-årig man i Rättvik. När polisen tittar igenom hans dator hittar de hans hemliga anteckningar, bilder, videor och dokument.
Fynd som tecknar bilden av en man som tycks besatt av vapen och skolskjutningar och som verkar ha ett starkt kvinnohat.
I veckan pratar vi om Vincent som misstänks för 4 mordförsök, om vapenlagret han hade i sitt gymskåp och om incelrörelsen.
Det och mer i det här avsnittet av Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand.
Och med mig, Mariella Quintana Melin.
Hej och välkommen till veckans Aftonbladet Krim. Den här veckans avsnitt kommer vi ägna åt en serie händelser som utspelar sig i Rättvik. Det här är ett fall där rättegången börjar den här veckan. Och det är ett ganska speciellt fall. Vi kommer ägna en stor del av den här veckans avsnitt åt en mans dator. För det är det som är själva nyckeln till att förstå den här historien. Men det handlar också om en del saker som hände under en väldigt dramatisk vecka i Rättvik i januari i år.
Ja, det var ju i januari som Rättvik på bara några dagar skakades av flera bomblarm, och väldigt snabbt så hittade man den här misstänkte 18-åringen.
Ja, och den här 18-åringen som kommer att bli misstänkt i det här fallet, han kallar vi det här avsnittet för Vincent, men egentligen så heter han någonting helt annat.
Men jag tänker att vi tar det här från början och spolar tillbaka till januari.
Det är den 21 januari, en onsdags eftermiddag i Rättvik i Dalarna.
Utanför en gymnasieskola är personalen på väg hem och klockan är strax efter 4.
Då ser en anställd hur en av eleverna försöker sätta fast någon typ av paket på hans bil.
När eleven blir upptäckt tar han paketet och rusar därifrån. Personalen jagar efter honom och hittar honom en stund senare.
Efter ett kortare samtal får han gå hem.
Kort senare hittar personalen ett paket som gömts en bit bort.
Det ska visa sig vara en skarp bomb.
Bomben som hittades under onsdagskvällen kunde förstöras av nationella bombskyddet. Den person som tros ha lagt ut bomben är en 18-åring som nu sitter anhållen misstänkt för bland annat mordförsök.
Här hade historien kunnat vara över, men på fredagen, 2 dagar efter bomben hittats, går larmet på nytt i Rättvik.
Och vi ska återkomma till vad som hände på fredagen, alltså 2 dagar senare. Vi tar det snart här, men vi börjar med de händelserna som sätter igång det här på onsdagen. Och det här är ju precis när skolan håller på att stänga. Det är en gymnasieskola i Rättvik och personalen är på väg hem. Det har varit en vanlig arbetsdag. Och då är det ju en i personalen som ser en elev. Han känner igen den här eleven sedan tidigare. Det är en 18-årig man. Och han ser att den här eleven håller på och fipplar med någonting på hans bil. Det ser ut som att han försöker sätta fast ett paket.
Ja, man får ju komma ihåg att januari, då är det ju kolsvart ute. Men han ser där borta på parkeringen att den här eleven håller på med någonting. Och han känner igen vilken elev det är. För den eleven har ett ganska speciellt rörelsemönster. Så den här personalen, den ropar och börjar gå ditåt, och då springer ju den här eleven iväg genom snön, och den här personalen tillsammans med en kollega som också har sett allt det här, de springer efter, men eleven är så snabb så att de bestämmer sig för att hoppa in i sin bil istället och köra efter, och de kör förbi elevens hus och letar efter honom.
Ja, och de ger ju efter ett tag upp. De hittar helt enkelt inte den här eleven och så vänder de tillbaka med bilen och kör tillbaka mot skolan. Och det är då som de stöter på honom igen. Han står bredvid vägen. De kör upp bilen ganska nära honom för att få honom att stanna. Och så hoppar de ur bilen och frågar om den här incidenten. Och den här eleven, den 18-årige mannen, det är han som vi i det här avsnittet kallar för Vincent. Vincent säger då att han har inte alls gjort någonting sånt här. Han har varit ute och tjuvrökt i snön, men han har liksom inte någonting med det här att göra. Han har inte ens varit vid skolan, så att han blånekar till att det ska vara han som har gjort någonting av det här. Och de ber honom att visa upp sin väska för att se, finns det någonting där som gör att vi kan liksom avslöja den här eventuella lögnen. Men det är ingenting där som egentligen sticker ut på något sätt. Så därför så bestämmer de sig för att okej, vi kan nog inte göra mer här, så de låter Vincent gå hem. Men det är ju någonting som gnager hos de här två ändå, att de känner ju att det är ju, det är någonting som har hänt här. Och framförallt är det då en av dem som ser att så här, ja, men vi ser ju Vincents fotspår i snön här. Han har ju varit och gått här någonstans. Och då börjar den här urpersonalen att följa de här fotspåren ut i snön. Och en bit bort så gör den här personen ett fynd.
Mm. Det är ett paket. Det ser ju ut som en julklapp. Alltså inslaget i julklappspapper. Så den här personen tar ju upp paketet och börjar gå tillbaka mot sin kollega. Och då ringer de också polisen. De lägger ner det här paketet i snön och polisen kommer ju dit. Det är en patrull som kommer dit och de ringer kommunpolisen och de börjar öppna det här paketet. Och då ser de liksom sladdar.
Ja, och där och då så växer ju misstankarna om att det här faktiskt är en bomb. Det här är inte bara något litet paket som råkar ligga ute i naturen. Så att de tar ju steg tillbaka. Man kallar in bombskyddet och det här blir ju en enorm polisinsats som pågår under flera timmar. Och under den insatsen, ganska tidigt i den, så riktas ju misstankarna mot Vincent. De här ur skolpersonalen säger ju att ja, men vi tror att det är den här 18-åriga killen, för att vi såg det här tidigare under dagen. Så senare här under natten så slår ju polisen till mot Vincents hem.
Ja, för att det är ju vid ungefär 6:30 tiden som polisen först kommer dit, och sen mitt i natten vid 2:00 så kommer polisen hem till Vincent, går in i den lilla friggeboden som han bor i och griper honom där när han ligger och sover. Och själva bomben, den sprängs ju inte förrän vid 4:00 på natten.
Nej, och de undersöker ju den här noggrant och den beskrivs ju vara det som polisen kallar för en offerutlöst improviserad explosiv anordning. Och det är ju, ja, det hörs ju på namnet egentligen, men det är ju helt enkelt att den här går av genom att ett offer plockar upp den och gör någonting med den utan att förstå riktigt vad det är. Den är liksom designad för att, ja, man kan väl säga smälla i händerna på någon som inte ett ont anande plockar upp den här. Men nu blir det ju inte så, utan nu är det ju istället så att polisen gör en kontrollerad sprängning. De beskriver det som att det blir en mindre smäll och lite flammor, så att någonting explosivt var det ju definitivt.
Men Vincent har ju gripits då och förts iväg till polisstationen, och samtidigt så börjar man ju undersöka den här friggeboden där han bor. Och åklagaren kommer nu när rättegången har börjat beskriva den här friggeboden som en fabrik för vapen- och sprängmedelstillverkning. För vad är det egentligen man hittar där?
Ja, det här är ju verkligen inte liksom en gymnasiepojkes standardrum eller vad man brukar hitta i det, utan här är det ju, det ser ut som ett labb egentligen. Det är ju otroligt mycket olika små pulver, det är som små glasbehållare där det verkar pågå lite olika experiment. Och det är ju också delar till som används för att skapa vapen eller explosiva varor helt enkelt.
Ja, det finns ju till exempel en dunk ammoniak och det finns pulver från flera olika sprängmedelsämnen. Och så hittar man ju också en 3D-printer. Och den här kommer ju visa sig vara central i det här målet som nu går upp i tingsrätten. Sen så hittar man också en liten lapp och på den så är det en handtecknad liten karta. Det står några adresser och så finns det registreringsnummer på bilar. Och det finns också små beskrivningar om hur de här bilarna ser ut. Och det här ska visa sig vara en karta då över en av de här skolanställdas adress.
Ja, alltså samma person som alltså har hittat den här bomben några timmar tidigare, och nu hittar man alltså att det verkar ha skett någon slags kartläggning av honom, att Vincent har försökt att liksom samla in uppgifter om honom och om hans bilar. Och så gör man ju faktiskt ytterligare ett fynd som kommer visa sig vara viktigt. Och det är ju en blipp, som en nyckelblipp, som går till ett gym. Och två dagar senare så kommer det visa sig varför det här är så viktigt i den här historien.
På fredagen går polisen till gymmet. Inne i männens omklädningsrum är ett av skåpen låst med hänglås.
Polisen bryter upp skåpet.
Där inne ligger tre väskor. Polisen som tar ut den första väskan märker att den är tung.
När han försiktigt öppnar dragkedjan och tittar in ser han något som kommer att påverka hela Rättvik.
Handgranater, flera vapen.
Polisen backar ut ur rummet och gymmet spärras av.
Ett VMA utfärdas.
Larmet om det farliga föremål som hittades idag kom in strax innan klockan ett. Ett VMA har också utfärdats där polisen uppmanar boende i området att hålla sig inomhus, borta från fönster och respektera avspärrningar.
Två stora polisinsatser i Rättvik på två dagar. Och båda kopplas till en och samma 18-årige man. Och det man kan tillägga här, det är ju alltså, det går ut ett VMA. Det här är ju inte någonting som görs i alla fall när man hittar sprängmedel, utan det säger ju någonting om vilket enormt allvar man tar det här fyndet på. För att ett viktigt meddelande till allmänheten, det handlar ju om att nu är det är så pass farligt, det är viktigt att folk håller sig inne, håller sig borta, stänger fönster och så vidare. Så man, det här fyndet är ju minst sagt någonting som polisen verkligen tar på stort allvar, och man vill helt enkelt inte riskera att någon skadas.
Och det där VMA håller ju i sig massor av timmar också. För det som man hittar där i gymmet, det är ju flera 3D-printade vapen, flera 3D-printade tomma handgranater i plast och så här grepar och sånt till dem. I en av väskorna så ligger det till exempel en rosa pistol som har en kula i pipan, och det finns också som en, liksom, en automatkarbin med lasersikte. Sen så hittar man ju också flera olika rör som är liksom inlindade i så här brun tejp, och när man röntgar dem där inne på gymmet då kan man ju se att det är liksom pulver där inne.
Ja, man kan ju sammanfattningsvis säga att det är ju flera väskor som är proppfulla med antingen vapen eller andra grejer som på olika sätt kan vara farliga eller som kan användas som vapen. Man hittar ju också flera dokument här, bland annat dokument för hur man laddar vapen och så här. Så att det ser ut som någon som har förberett sig väldigt noggrant och sen så lagt där helt enkelt för att ha som sitt vapenförråd på ett offentligt gym, bara i ett skåp. Och alla de här fynden, de kopplas ju till Vincent, så det innebär ju att på onsdagen så misstänks man ha sett honom sätta fast någon form av bomb på en i skolpersonalens bil. Man har senare, natten mellan onsdag och torsdag, så har man gripit honom. Man har hittat en bombfabrik, eller vad man ska kalla det, i hans rum. Och sen nu på fredagen så hittar man dessutom ytterligare en vapenarsenal. Så att det här sammantaget visar ju på någon som verkar ha ett enormt stort vapenintresse. Och det här är ju inte alla fynd man gör, för när man griper honom så tar man också hans mobiltelefon och hans dator. Och det kommer ju att visa sig vara nycklar i den här utredningen, för där vecklar det ut sig en hemlig värld av hans tankar, idéer och hans drivkrafter. Och det är det vi ska prata om vidare i den här podden, men först så kommer vi ta en kort paus.
Ja, då är Aftonbladet Krim tillbaka, och vi ska snart berätta mer om vad man egentligen hittar där i Vincents dator och mobil och spegla hans hemliga värld. Men om vi berättar lite, vem är egentligen Vincent?
Ja, han är ju 18 år gammal. Han beskrivs ju som blyg och tillbakadragen, att han inte är överdrivet social direkt. Och han är ju faktiskt också känd av polis sen tidigare, innan alla de här bombhändelserna.
Ja, han skulle faktiskt upp i rättegång veckan efter de här bomblarmen i Rättvik, för att allt det handlar om en fest, en nollningsfest med cowboytema, där Vincent då ska ha hotat två av sina gymnasieklasskompisar.
Ja, det är ju en ganska speciell historia. Det handlar ju om en, egentligen som en vanlig gymnasiefest. De är precis som du säger, det är cowboy-tema, så de är utklädda. Och Vincent ska då ha med sig som en leksakspistol, alltså en plastpistol. Men han beter sig ganska märkligt med den. Han går runt och riktar den och han är... försöker närma sig olika personer på festen med den här. Och sen så hotar han dem med den här plastpistolen. Och alla förstår ju att det här är ingen riktig pistol. Men det blir ändå lite obehaglig stämning av att han gör det. Och det blir ju än mer obehagligt av att han säger jag kommer också, jag kommer sen att göra det på riktigt.
Ja, för han säger ju rakt ut enligt flera vittnen att han ska döda dem. Och det är mycket som sticker ut med Vincents beteende på den här festen. För flera berättar att den så tillbakadragna Vincent är plötsligt väldigt social. Han vill prata. Han förstår inte när någon säger nej, jag vill inte prata med dig, och försöker gå iväg, utan han fortsätter att försöka vara social. Och en av de här tjejerna som då ska ha blivit utsatt för ett av de här dödshoten från Vincent, hon har berättat att han var på henne ganska mycket under kvällen, och hon ville liksom... hon ville vara snäll mot honom, men hon ville också slippa honom. Så att hon säger då att hon har en pojkvän. Och då ska han då ha sagt att han tycker att det är ganska konstigt att hon är på fest utan sin pojkvän. Och sen ska han också ha gått runt och frågat alla killar på festen om de var just den här tjejens pojkvän.
Ja, och hela den här incidenten, den kommer ju att polisanmälas. När Vincent sen förhörs så nekar han ju helt och hållet till det här. Han nekar till brott och han säger att han har absolut inte hotat någon. Men det här kommer ju ändå få stora konsekvenser för honom, för han blir nämligen avstängd från skolan efter det här.
Ja, han blir avstängd i 2 veckor. Han får inte följa med på en studieresa som de skulle göra. Och efter det så verkar det också som att han ska få distansundervisning. Och när han är ändå i skolan så ska han sitta i ett speciellt klassrum. Och det verkar som att Vincent tycker att det här är väldigt förnedrande.
Ja, och det här märks ju inte minst när man nu tittar igenom hans dator, att när man ser hans anteckningar från den här perioden efter avstängningen och under den, att han beskriver ju någon slags stress och att han känner sig orättvist behandlad och sådär. Och det är ju framförallt en i personalen som kommer att bli föremål för den här ilskan. Det är liksom en som jobbar på skolan som han menar har varit liksom drivande, eller som åtminstone har kommunicerat den här avstängningen till honom och som har satt upp olika regler och sådär, som är den som Vincent koncentrerar sin ilska mot.
Och det är ju samma person då som hittar den här bomben i paketet där i snön. Men om vi går igenom hans dator då, för att polisen verkar ju ha lagt väldigt mycket resurser nu inför rättegången som börjar den här veckan på att gå igenom datorn. Och där tecknas liksom en bild av en person som är väldigt aktiv online på olika sätt. Han sparar mängder med bilder och filmer och antecknar hela tiden. Och när man går igenom det här så är det ibland svårt att avgöra vad som är material som han har skapat och vad som han har laddat ner.
Men man kan säga att det finns några genomgående teman som återkommer. Det är ju väldigt mycket, väldigt, väldigt våldsamt material på hans dator. Det är mycket videor som handlar om skolskjutningar. Det är videor på vapen. Dels verkar det vara bilder och videor som han själv har filmat och fotat, som är hans egna vapen. Några av dem som sen hittas här på gymmet. Men även andra nersparade videor. Det finns ju några videor som är otroligt obehagliga som dokumenteras i den här förundersökningen. Det är bland annat filmer på folk som halshugger katter. Det här verkar alltså då inte vara Vincent själv, men det är filmer som han verkar ha sparat ner.
En kattunge till och med.
Ja, exakt. En kattunge. Och det är helt enkelt en video på någon som skär halsen av en katt.
Men sen så finns det ju också en video som han har spelat in själv. Och där kan man se att han står inne i en lägenhet och siktar med vapnet genom ett fönster. Och där ute så verkar det vara någon typ av folkfest. En stor folksamling på torget, och det är liksom sån här marknadstält och mattält och så. Och då riktar han vapnet mot vad som ser ut att vara en kvinna som går med sin barnvagn. Och polisen kan senare konstatera att den här videon är faktiskt inspelad samma dag som Rättviks marknad håller på. Och att det här ser ut att vara taget från hans mammas lägenhet.
Så det är ju en folkfest helt enkelt som pågår utanför fönstret, och innanför fönstret så sitter han med ett vapen och verkar då helt enkelt sikta mot folk som går där utanför. Det är ju väldigt många filmer och bilder som dokumenterar hans vapenintresse, och det finns ju ett helt gäng filmer som är när han är ute i skogen och provskjuter sina vapen. Det finns bland annat en där han skjuter mot vad som tycks vara någon slags påsekött. Det är ofta inspelat på natt. Han är svartklädd, i vissa fall så är han till och med maskerad, och så är det videor på de här vapnen som han då verkar, han skjuter bland annat ner i en sjö och sådär. Så han verkar ju på något sätt öva inför någonting, det är i alla fall så det ser ut på de här filmerna.
Och i den här datorn så hittar man ju också flera dokument och ritningar över hur man bygger 3D-vapen och dokument över hur man bygger bomber, men också manifest från massmördarna Elliot Rogers och Brenton Tarrant. Och det är liksom den här världen som Vincent verkar vara så intresserad av och där han rör sig.
Ja, för det är ju också en grej som man kan reagera på med det här materialet. Att det är präglat av en viss sorts internetkultur som man till exempel kan se på forum som Reddit och 4chan. Den här liksom sammanblandningen mellan saker som är på allvar och som innehåller ett otroligt mörker och att det ändå är skämt. Alltså till exempel de här halshuggningsvideorna på katterna. De kommer in en massa roliga små emojis i någon av videorna. Det finns i den här, det finns en bombmanual till exempel hur man bygger en rörbomb, men den är också utformad som ett memformat. Alltså det är liksom olika små tecknade roliga gubbar, så det är den här sammanblandningen av någon slags humor och saker som är verkligen på blodigt allvar. Och det här känner man ju igen om man har rört sig i de här delarna av nätet, och man känner också igen det om man till exempel läser om till exempel tidigare nämnda Elliot Rogers, som ju då återkommer i det här materialet flera gånger. För de av våra lyssnare som inte känner igen honom, så är han ju framförallt då känd för ett massmord som han begick i USA 2014, där han dödade 6 och skadade 14. Och när man polisen utredde det här så såg man att han drevs av ett enormt hat och något slags hämndbegär mot kvinnor. Och han beskrivs ju som ett grundfundament i incelrörelsen, att han var en av de första. Det var liksom där då som på något sätt begreppet incel blev allmän gods. Att vara genom Elliot Rogers som man på något sätt lärde känna den här rörelsen. Och han skrev ju ett manifest och han var väldigt aktiv online. Och i hans material så ser man också precis samma typ av sätt att sammanblanda saker som ska vara roliga och saker som är, innehåller ett otroligt mörker.
Och det här manifestet har alltså Vincent sparat på sin dator. Och kollar man vidare på vad Vincent verkar intresserad av, så verkar han väldigt intresserad av luxmaxing. Och för de som inte vet vad det är, så handlar det helt enkelt om att förbättra sitt utseende. Man ska maxa sitt utseende. Och utseende, det är då det enda som räknas. Alltså inte hur du är som person, utan hur du ser ut. Och det finns ju ganska extrema former av luxmaxing, till exempel där du tar en hammare och bankar lite på dina ben så att det ska uppstå små inflammationer i ansiktet, för att ansiktet sen ska, ja, du kanske ska få en bättre käklinje till exempel.
Ja, och det man kan säga om luxmaxing, det här har ju varit ganska omskrivet de senaste månaderna. Det är säkert flera av er som lyssnar som har sett olika artiklar om det här, för att det har blivit en term som man har diskuterat mycket. Det är ju ofta i väldigt många fall i alla fall tätt förknippat med någon form av kvinnohat eller någon slags, ja, man kan nog beskriva det som någon slags hämndbegär eller en känsla av att vara orättvist behandlad, och att maximera sitt utseende är ett sätt att ta tillbaka kontrollen. Att man helt enkelt menar att man på något sätt vill komma bort från att man ska så här svansa för kvinnor på något sätt, utan det är ju någon slags grej där man både är ganska besatt av kvinnor och kvinnors, att få kvinnors uppmärksamhet, men där det samtidigt finns oerhört förnedrande och väldigt misogyna inslag i hur man pratar om kvinnor, och att det handlar om då att genom att maxa sitt utseende så kan man liksom komma bort från att man behöver inte svansa för kvinnor, man behöver liksom inte dansa för dem för att få deras uppmärksamhet längre, utan man har på något sätt överhanden i relationen. Och om man har läst om och följt Luxmaxing-rörelsen eller läst artiklar om det här, så är det ju ett namn som väldigt ofta återkommer. Det är en amerikansk influencer som heter Clavicular, som väl kanske är den som har blivit något slags ansikte utåt för just den här rörelsen. Och det kan man ju också säga, att om man tittar på hans material och man ser videorna som han gör, så återkommer ju någon form av kvinnohat. Det är ofta att han ska sitta och recensera kvinnors utseende. Han pratar ju också med väldigt mycket vetenskapliga termer om både sitt eget och andras utseende. Att det handlar om vilken bredd man har i gommen, alltså hur tätt det är mellan ens näsborrar. Och ja, det är liksom han är ju verkligen besatt av sitt utseende. Och det ser man ju i det här fallet när det gäller Vincent. Att han har ju också sökt på Clavicular. Han återfinns i hans dator, så han verkar ju någonstans ha varit väldigt intresserad av det här.
Och Vincent skriver ju också en hel del om sitt eget utseende och hur han uppfattar det, så att han verkar lite besatt av att luxmaxa.
Ja, och det är ju också så att det är ju flera av hans klasskompisar som berättar om det här också, att han håller på med luxmaxing och att allting handlar om att liksom maximera sitt utseende. Så det verkar ju vara ganska så tydligt att det här är ett stort intresse för honom.
Och Vincent verkar ju också väldigt intresserad av Andrew Tate, alltså den här brittiska influencer som bland annat utreds för trafficking och våldtäkt i Rumänien, och som i flera år har varit uppmärksammad för att göra just content om att förnedra kvinnor.
I Vincents dator så hittar man ju inte bara filmer och videor och dokument och sådär, utan man hittar även chattar där han kommunicerar med andra. Man hittar bland annat en del chattar på Discord, som är en kommunikationstjänst. Och där framgår det också en del om hur hans syn på världen är. Man kan säga generellt att han har en otroligt mörk och svart syn på både sitt eget liv men också på världen i stort. När han pratar i de här chattarna mycket om hur Sverige styrs, hur han ser på det här landet. Han menar att alla är hjärntvättade och han tycker att politikerna är dåliga. Han verkar väldigt intresserad av kärnkraft till exempel och är väldigt engagerad i just den frågan. Men han skriver också mycket om andra saker.
I de här chattarna så verkar han ju också prata om att han ska göra något stort framöver. Så att han berättar lite om sina planer och får lite råd av de andra, som att det är bra att ha med sig ett klädombyte.
Och Vincent kommer ju få mycket frågor om det här själv när polisen sen har gripit honom och börjar förhöra honom. Och vi ska snart komma till vad han säger i de här förhören. Men först ska vi ta en kort paus.
Ja, då är Aftonbladet Krim tillbaka. Och vi pratar ju om Vincent idag, alltså den här 18-åringen i Rättvik som misstänks för att ha byggt bomber och haft en liten vapenfabrik i Rättvik. Men när han grips där och ska förhöras av polisen så förnekar han ju allt i början och menar att polisen har gripit honom på grund av fördomar, eftersom han ju tidigare erkänd av polisen och skulle upp i en rättegång ganska snart. Han säger att ha fyrverkerier, det är väl inget konstigt, det får man väl ha. Och att han experimenterar med dem lite, det är för att han är nyfiken. Och den här 3D-printen som man då har hittat hemma hos honom, den har han ju för att det är coolt och för att det är roligt att skriva ut saker. Men det kommer ganska snabbt fram i de här förhören att han är väldigt vapenliberal, och han erkänner ju också efter bara ett tag att det här är faktiskt hans vapen som han har hittat och som han har tillverkat, och han berättar väldigt mycket om hur de är konstruerade. Han berättar ju också att han har tillverkat ammunition, så att det är som att han i de här förhören verkar vilja glänsa lite med sina vapenkunskaper och sina kunskaper om hur man bygger bomber.
Ja, det man kan säga är ju att han förnekar ju att han har försökt att mörda någon. Han misstänks ju här för 4 fall av försök till mord. Dels de 2 skolanställda och sen de 2 poliserna som kommer fram och hittar den här bomben först. Han utreds ju faktiskt också för förberedelse till mord ett tag, vilket ju man gör eftersom man hittar så pass mycket vapen på det här gymmet, och man undrar, är det här en del i en plan att han kanske skulle begå en skolskjutning eller någonting. Den utredningen läggs ju sen ner, men genomgående är ju att han nekar ju till alla anklagelser som handlar om att han skulle ha haft någon slags vilja att skada någon, men han erkänner att ja, det är mina vapen och jag har byggt dem och sådär.
Men på frågan då varför han har tillverkat olika vapen så säger han att det är för att ha någonting att göra. Och när de frågar varför han har haft det här på gymmet, då säger han att han inte visste var han skulle ha dem annars. Och han ville inte ha dem hemma, för då kanske någon hade hittat dem.
Under den här utredningen så händer också en väldigt speciell grej, som är att man hittar anteckningar. Alltså under utredningens gång så sitter ju Vincent i häkte och han sitter isolerad där. Men i häktet så märker man att han har skrivit en väldigt massa anteckningar. Och när kriminalvården och senare då polisen får tag på de här, så ser de att han verkar skriva om grejer som på något sätt har med det här fallet att göra. Men det är också hans tankar gällande allt möjligt egentligen. En del av de här anteckningarna är ju väldigt oskyldiga. Han skriver till exempel ner tider för när olika tv-program går på kvällen. Gissningsvis för att han inte ska missa dem. Det handlar om Gränsbevakarna, Lyxfällan, Smurfarna och Postkodmiljonären. Men sen finns det även en del andra grejer han skriver som inte alls framstår som lika oskyldiga. Han skriver bland annat väldigt mycket om Adolf Hitler.
Ja, han skriver faktiskt, citat, "När AH besökte Rättvik såg han den ariska andan över Siljan", slutcitat. Och han skriver också att när AH, alltså Adolf Hitler, skrev Mein Kampf så satt han i fängelse, och fängelse gav han tid. Den ariska anden gav honom styrka. Jag behöver också styrka. Så att det verkar ju inte bara vara de här nya incel-personerna som Vincent är intresserad av.
I de här anteckningarna så skriver han ju bland annat också om Elliot Rodgers, som vi ju pratade om tidigare, alltså den här incel-skolskjutaren. Han skriver själv: "Samhället förtjänar att jag går ER", vilket tolkas som att samhället förtjänar att jag gör som Elliot Rodger. Och han skriver också om Elliot Rodger som ett helgon. Han beskriver honom som Supreme Gentleman Saint Elliot. Så att han verkade ha en, ja, men närmast gudalik bild av vem Elliot Rodger är. Och det är som att han återkommer i de här anteckningarna gång på gång. Och som ni märker där när vi pratar om det kanske blir lite rörigt på några ställen. Och det är också för att det här är rörigt material. Det är skrivet på ett rörigt sätt. Det är väldigt mycket... själva språket är väldigt präglat av den här internetkulturen, av incelkulturen, av hur man till exempel skriver på 4chan och Reddit. Det är säkert så här att om han hade lyssnat på hur vi pratar om det här, så hade han tyckt att vi var otroligt pinsamma, att vi har missförstått saker. För det är otroligt mycket uttryck i det här som man, ja, vissa kanske man förstår, men vissa kanske har en annan innebörd för honom. Och det är väl också meningen. Alltså en del av den här kulturen handlar ju om att liksom distansera sig från allmänheten, från mainstreamkulturen, att skapa någonting som är, ja, isolerat och någonting som är liksom en kontrakultur till det andra. Och det märks ju när man läser hans anteckningar.
Ja, det gör det ju verkligen, att det är liksom en annan värld. Och han skriver ju själv också i de här anteckningarna att han vill prata med Andrew Tate, för han kanske hade uppskattat någon av mina historier. Så att han verkar ju verkligen söka sig till den världen.
Och vissa av er som lyssnar kan ju kanske undra lite över varför vi här i avsnittet till exempel pratar så mycket om den här datorn. Det här är ju ändå trots allt ett mål som handlar om väldigt praktiska saker. Det handlar om de bomberna man har hittat och de vapnen man har hittat. Men det man kan säga är ju att polisen är ju väldigt intresserad av alla de här fynden som de gör i hans dator, hans olika sökningar, och att han verkar vara så intresserad av olika skolskjutare och den här Elliot Rodgers och hans manifest. De ställer ju i förhör väldigt mycket frågor till Vincent om det här.
Ja, och det är ju också en bakgrund till vilken miljö han rör sig i och liksom vad han har för tankegångar. Är det så att han planerar en skolskjutning för att han har ett så stort intresse för skolskjutare?
Ja, exakt. Och det nekar han ju själv till. Men polisen är ju åtminstone väldigt intresserad av det här. Det gäller ju även de här häktesanteckningarna. Att man undrar över de sakerna som han skriver här. Ja, okej, men är det någonting som vi ska tolka som att du planerat ett sånt här dåd? Så att polisen är ju, det är tydligt att de är väldigt, väldigt intresserade av hans olika sökningar, hans anteckningar och de dokument som han har sparat i datorn. I polisens förhör med Vincent så får han ju också mycket frågor om det här materialet som finns på hans dator. Till exempel det här materialet som handlar om de här skolskjutarna och sådär. Och varför han har så mycket sånt här material. Och han har ju svar på det, varför det finns på hans dator.
Ja, han tycker ju att det är lite intressant och spännande. Och när det kommer till de här olika videorna som han har som innehåller väldigt grovt våld, till exempel mot den här kattungen, då säger han ju att det är sånt han fått skicka till sig eller sett på internet och ja, öppnat och kollat vad det är liksom. Men han säger ju också att han har inte de här åsikterna, utan det är bara spännande.
Och i de här förhören så får han ju också frågor om den här bilden som vi berättade om tidigare. Den där han tycks rikta ett vapen mot en kvinna som är runt och går med en barnvagn på Rättviks marknad. Och han har ju själv ett svar kring det här, det pratar han ju lite om.
Ja, och det är ju att det mest är ett skämt. Det där vapnet är ju inte laddat och det är inte riktigt.
Nej, det är ju Vincents förklaring. Sen är det ju svårt att avgöra det. Det syns ju inte på bilderna om det är skarpt eller inte skarpt. Men hans berättelse är i alla fall att det här är liksom bara att han sitter och är lite plojig. Att det inte är menat att han skulle rikta ett skarpt vapen mot någon. Och det återstår ju att se vad han säger nu när det blir rättegång också. Han har ju pratat ganska mycket i förhören och vissa grejer verkar han vara ganska lugn med att prata med. Till exempel mycket gällande hans vapen. Andra grejer, de här sakerna som skulle handla om att han eventuellt var inspirerad av incelkultur eller att han kanske var liksom planerad att begå en skolskjutning. Det går han inte med på alls, så det vill han inte heller prata om. Det kommer ju också göras en större rättspsykiatrisk undersökning av honom, för att man har gjort en liten sinnesundersökning av honom under den här utredningen och nu ska man göra en större för att helt enkelt se om han helt enkelt lider av en allvarlig psykisk störning och om han i så fall kommer att kunna dömas till fängelse eller till rättspsykiatrisk vård. Så det är väldigt mycket som återstår och som är osäkert i det här fallet, och det återstår ju verkligen att se vad han säger nu när rättegången kommer. Men en grej som jag i alla fall har tänkt på mycket när vi har arbetat med det här fallet, det är att det känns som att det finns mycket paralleller till andra fall som vi har pratat om och andra fall som är aktuella just nu. För att någonting som verkligen genomsyrar det här materialet när man går igenom Vincents dator, det är ju det som kallas misantropin. Alltså den här otroligt svartsynta bilden av världen, sitt eget liv, framtiden. Och det här har vi ju sett i flera andra fall nu också.
Ja, för det har ju under bara den senaste veckan kommit flera åtal som gäller just den här våldsbejakande misantropin, där flera olika rörelser ses ingå. Bland annat handlar det ju om ett 764-åtal, och vad 764 är, det har vi ju pratat om här i podden för några veckor sedan.
Man kan ju säga att det är en rörelse som är väldigt våldsförhärligande, som framförallt har riktat sig mot unga. Vi gjorde ju ett avsnitt nyligen med vår reporter Gustav Tronarp som jag har skrivit en bok om det här, som ju, ja, men det har ju beskrivits som någon slags satanistisk dödskult där man på olika sätt utpressar och driver unga personer till att både skada sig själva och skada andra. Vi hade ett annat fall som skrevs om förra veckan som handlar om en person som har åtalats för deltagande i terroristorganisation. Och där handlar det om en våldsbejakande högerextremistisk organisation som kallas för Maniac Murder Cult. Tittar man på det materialet så ser man samma sak, att det är just den här otroligt mörka synen på var världen är på väg. Och det finns också någonting som skiljer, tycker jag i alla fall, de här organisationerna och de här fallen mot andra typer av våldsbejakande extremism. Att om man till exempel pratar om radikal islamism, så finns det ju en dröm om ett kalifat, att man ska skapa ett helt islamistiskt samhälle. I de här fallen, när man läser Vincents anteckningar, när man tittar vad 764-personerna skriver, eller om man läser vad Maniac Murder Cult, som de kallas, vill åstadkomma, så finns det ju inte ett slutmål egentligen. Det finns i alla fall inte ett tydligt slutmål, utan det är bara det våldet i sig och det kaoset som är liksom det man är ute efter.
Ja, det kännetecknas ju lite av meningslöshet, att ingenting betyder någonting. Och det man kan säga är ju att Säpo har intresserat sig för den här miljön under de senaste åren. Alltså, de håller den under uppsikt och de har också skrivit rapporter om det.
Ja, vi får se när det gäller just fallet i Rättvik hur det går framöver. Som sagt så nekar han ju till en stor del av de här brotten och han delar ju inte den här bilden som finns i utredningen av vem han är. Så att det återstår ju att se vad han säger i rättegången och vad tingsrätten kommer fram till om det är han som är skyldig till allt det här. Vi kommer såklart att följa det här fallet framöver också och säkerligen återkomma till det i podden här. Men för nu så sätter vi punkt för idag. Tack Mariella.
Tack Marcus.
Och om ni som lyssnar vill komma i kontakt med oss på något sätt, då skriver ni till våra mejladresser. De finns i avsnittsbeskrivningen. Så om ni vill tipsa om någonting eller om ni har någonting som ni tycker att vi borde ta upp, ja men då är det bara att höra av sig. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.